Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då är det dags för avsnitt 7 av Bagge och Brobacke podcast. Välkommen tillbaka David!
Tack, fantastiskt!
Vi är live.
Yes, jag har ju haft den här riktiga BNS förvaltade vecka med mycket middagar, långluncher, fisketurer. Och igår fick jag även vaccinsprutan.
Fantastiskt. Ja, du, nej, jag det,
sett det. Nej, det är på topp. Det, ja, är på topp.
Härligt att höra. Du, vi har ett fullsmetat avsnitt idag, eller hur?
Absolut, som vanligt.
Som vanligt. Vi kickar väl igång direkt. Jag vet att du hade plitat ner en hel del intressanta grejer här, va?
Ja, man kan väl, ska vi inleda med att säga att generellt står i börserna och väger, kan man säga, i väntan på en riktning. Sista månaden är svenska OMX upp 0,4. Så det är liksom, det har inte hänt så mycket på indexnivå. Jag tror vi är upp lite under 1%, va, sen vi spelade in förra veckan. Kanske 0,7 eller i den häradet.
Så om vi kollar rent prismässigt OMX nu då?
Nej, då har det ju inte hänt mycket alltså.
Ja, men vi kan väl säga så här då, att vi är ju definitivt i övre delen av rangen, men vi är fortfarande under apriltoppen.
Absolut, ja, men så är det. Och det finns ju viktiga, helt klart en väldigt tydlig range. Jag tror ju att även om vi skulle bryta upp ur den här i närtid och kanske gå till de här 23,50 som vi pratade om i förra avsnittet som någon form av topp, det är 3% dit. Jag tror att det kommer bli ett fail på den och sen vända ner dem. Men det är väl den uppsidepotentialen som jag ser kommande 2 veckor då.
Så du kikade lite på DAX här precis innan vi drog igång. Du sålde av lite här på förmiddagen och vi är ju nu bara 0,3% även på DAX från den där apriltoppen då.
Ja, men precis. Så vi står ju hovrar i top range. Negativa divergenser lite varstans, både daily, weekly. Men marknaden, jag tror många egentligen sitter och väntar på en situation att antingen köpa ordentligt eller faktiskt ha en anledning till att sälja. Och det, den här veckan har vi ju, när det här släpps då torsdag, så är det ju veckans stora makrodag. Idag klockan 14.30 då, torsdag, så kommer ju amerikansk inflationsstatistik för april. Och väntat är 4,7% i årstakt, vilket skulle vara den högsta siffran sedan juni 2008. Och som vi minns av Micke Sarve när han var gästade podden i avsnitt 4, så ser ju både han och teamet i deras modeller att siffran för de kommande, både den här siffran och nästa, kan komma att överraska ganska kraftigt på uppsidan. Så skulle vi se en print på sig mellan 5-6% här idag då, så tror jag att det finns klar risk att vi får en ganska skarp sell-off, för då kommer marknaden att börja oroa sig inför Fed som är nästa onsdag, FOMC-mötet. Vi fick ju en jobbrapport förra i fredags här som var riktigt så här Goldilocks-scenario på jobbfronten, lite sämre än väntat. Marknaden handlade upp, framförallt i USA, för att man inte behöver vara lika oroad för tapering-prat från Fed nu i nästa vecka. Men skulle inflationen på riktigt få en riktig sån här jacka upp den, så tror jag att man kommer börja oroa sig inför Fed ändå. år då. Sen är det ju som sagt liksom transitory, absolut, och nästa siffra kan ju vara kanske ännu högre än den vi ser nu, men från och med sen i sommar kommer ju inflationen att deltat i inflationen kommer ju sen gå neråt då.
Jag kan bara titta på...
Men det intressanta blir att se vart den planar ut sen i höst.
Så är det. Det som jag tycker är väldigt intressant, det är ju att räntemarknaden påvisar ju kanske inte inflation just nu, tycker jag ändå.
Nej, alltså
om du tittar på, nu har vi amerikanska tioåringen här framför oss på skärmen, och den liksom, även om det kanske inte rasar i räntan, så kom ju faktiskt, igår gjorde den en ganska stor rörelse. Amerikanska tioåringen kom ner. Tyska tioåringen har kommit ner under 2019-20-toppen, så den fallerade det här brytet upp mot nollräntor. Så räntemarknaden säger just nu, om vi struntar i allt prat och bara tittar på pris, så säger räntemarknaden just nu, nja, inflation.
Nej, exakt,
det racet har vi handlat på nu,
ja,
ganska många månader. Snarare ska vi ner, ska vi titta på M4, ska vi tillbaka till post-covid-kraschens liksom räntenivåer.
Vi toppade ju på 1,78 på amerikansk tioåringen i början av april. Och sen dess har vi handlat sakta ut för i typ 10 veckor tror jag vi är inne i nu, 10:e veckan. Och positioneringen där ute förra veckan ökade ju än mer på räntor upp, det vill säga shorts, långa bonds. Så jag tror att positioneringen i marknaden gör att vi, även om vi ser en spike upp på en stark inflationssiffra idag då. Men jag tror att den kommer leta sig ner igen. Och i min värld är det bara en tidsfråga till att vi bryter med 1,4 och letar oss ner mot 1,3, 1,15 ungefär då i någon allmän risk-off här i sommar.
Mm.
Och sen får vi se då om det är riktigt bullish för tech och Nasdaq. Jag skulle tro att vi står inför ett lite liksom allmänt i leverage moment i marknaden där man kommer sälja det mesta. Sen kanske det är så att liksom, ja, tech outperformar bank. Men bankerna kanske går ner 15% och tech går ner 8%. Så det blir mer liksom en spreadspel i så fall, skulle jag tro.
Just det.
I min värld.
Och apropå spreadar så tycker jag att det är ju inte bara liksom man ser, om man kollar i absoluta tal, att man ser att både 7-åringen och 10-åringen liksom kommer ner då. Så äger man dem så tjänar man pengar. Om vi även tittar på relationen mellan high yield mot IEF ETF som är just 7- och 10-åriga treasury bonds kombinerat, så ser vi att den relationen har verkligen bromsat upp, och det gjorde den även 2018 slutet av september, oktober där, och det gjorde den även i slutet av januari 2020. Stannade upp för att sen vika ner, så den, jag tror inte jag haft med den ration innan, men den ser rätt spännande ut tycker jag.
Ja, och börja, om jag ändå pratar på high yield så i måndags den här veckan så började ju Fed sälja sina positioner inom high yield ETF-er. De har ju på sig till sista december att sälja de här. Största holding de har, det är ju iShares Investment Grade Corp Bond. Den heter ju Liquid som LQD. Och sen även då den här som du tittar på nu, HYG då, iShares High Yield. Det är de två riktigt stora ETF-erna som är i marknaden. Tittar man på hur mycket positioner de håller i respektive ETF då, så är det framförallt Liquid som de håller mycket av, och det är 2,3 miljarder dollar som är parkerade i den som man har köpt på sig då sen covid-kraschen. Men rent volymmässigt så är det ungefär en dagsomsättning i respektive ETF, så att och man kommer ju pytsa ut det här, man har ju på sig över ett halvår nu att pytsa ut det här, så det är ingen fire sale på något sätt. Men det är ju ändå en liksom, på marginalen så försvinner ju i alla fall en köpare utav instrumenten då, och snarare blir en säljare då.
Vad har vi för något som talar för melt-up och break-up då? Jag tycker ju den här small cap, micro cap måste vi ju nämna. Vi har inte brutit ut, men nu ligger det ju verkligen och liksom naggar på uppsidan.
Ja, så är det.
Den egentligen IVC och IVM, om vi stänger vid nuvarande nivåer på veckobasis eller kanske lite högre, då får man nog ändå lägga den i bullcampet. Dock är ju inte veckan klar. Nej, för där ska man komma ihåg hur det såg ut just förra året, att ofta de veckorna när det verkligen rasade så hade du starkt egentligen 4 av 5 dags handel. Mm. Och sen reversade det på torsdag, fredag och stängde riktigt grisigt. Och det där är ju en klassiker. Oavsett tidshorisont så är det ju så att alltid att de längre tidshorisonterna styr över de kortare, så får du liksom egentligen allt som sker på kortare sikt kan man som, definiera som noise, om du får en stor rörelse åt det motsatta hållet.
Ja, exakt. Ja. Nej, det jag tror att många glömmer där ute när det står och hovrar den senaste månaden, det glider uppåt vissa dagar och ner lite andra dagar, det är ju att när det väl kommer en sättning så har de en tendens att komma ganska snabbt. Jag kan ju tänka mig att vi liksom inom en vecka kommer få se en minus 2% på globala börser och många aktier som är ner 5%. Och då kommer det liksom, då borde det också vara starten på en sättning in i mot midsommar, början av juli. Men det är väldigt lätt, och det har jag också liksom lätt att glömma bort, att när det väl bäsar på så går det ofta väldigt fort.
Ja, men så är det ju. Det är bara att titta.
Därför då finns det helt plötsligt inte det här latenta köpflödet kvar i marknaden, då ska alla ut liksom. Och då brukar det också vara så att man behöver trycka aktien en del för att komma ut.
Jag tog upp även XLI, alltså industrial, så det kan man ju jämställa med Dow Jones då. Även den står ju och väger. Mm. Och veckografen är den ju liksom verkligen en range. Jag skulle väl säga där att håller vi oss ovan de här nivåerna som vi är nu, lite drygt $100, 102, 103, då är väl det någonting liksom som talar för brytet upp. Men återigen, veckan är inte slut där, och det kan hända ganska mycket på de här dagarna då.
Nej, jag menar igår när vi var uppe och tangerade på S&P då, kring all time high-nivåerna igen, stod och hovrade uppe, så hade vi utav de här 500, eller om det är 503 bolag på S&P 500, så var det bara 56 stycken som satte en ny 52-veckors högsta. Och de andra då gjorde inte det. Så att det är en väldigt svag bredd på aggregatet, vilket vi ofta ser inför mer viktiga toppar i marknaden. Det är väldigt få aktier som driver på den här uppgången. Det är mycket meme stocks där ute exempelvis. Många av dem är i och för sig inte med, flesta är inte med S&P 500, men det är där den absoluta omsättningen på börserna i USA sista dagarna är ju bara i Wall Street Bets papper, mer eller mindre. Både på optionssidan och även på rena aktier. Då. Men det är klart, skulle du se att bredden tar till, att du får en impuls upp i närtid, du ser nya 52-veckors högsta spikar igen, du ser Dow Jones Transportation Index som nu är ner faktiskt 4% sedan toppen här i 10 maj. Och står och hovrar på ett jätteviktigt stöd, så det kan jag ju lika gärna bryta ner det. Men det är klart, skulle du se en styrka, en bred styrka?
Det var ju också, du kan bara nämna det kring Transportation. Det var ju en ledare här i slutet av förra året och början av det här året för att hitta köpstyrkan. Så såg man att den ledde ju.
Ja,
och då är det
nu
intressant,
har du ju tvärtom,
om den leder egentligen åt andra hållet. Ja.
Nu har vi en topp där den kommit ner 4% sen högsta i andra veckan i maj. Medan S&P står kvar eller tillbaka uppe på all time high, så vi har börjat få en divergens där kortsiktigt. Vilket är ett lite early warning sign då. Men det är klart, vi har ju inte facit. Jag bara tycker att det känns som att börserna här och nu är otroligt redo för en skarp ABC-rekyl ner till början av juli.
Jag håller kvar bullglasögonen och försöker hitta mer tecken då. Då är det väl energi fortfarande som handlar starkt. Det är den enda positionen som jag är lång egentligen, som jag tycker är en risk-on trade. Och den är kraftigt reducerad då, så det är väl en femtedel av vad jag hade från början. Mm. Men det ser ju fortfarande lite ut som att vi har lite mer att ta av där. Vi kan nog ta oss hela vägen upp till 60 XLE-kontraktet. Tittar jag på Brent Crude så är vi ju nu ändå över 70. Det får nog ändå tolkas som styrketecken om vi inte halkar ner under där igen.
Mm.
En riktig spik upp så är det ju uppåt $90 sen.
Nej, men det jag menar, får vi vi har laborerat med en dollarstyrka i närtid här, och den bilden tycker jag är intakt. Men skulle du få att du får en riktig breakdown i dollarn Så då kommer det elda på globala börser ganska kraftigt.
Just det, då fortsätter value trades, då är det emerging markets ska upp och råvaror och allt det där.
Ja, men emerging markets har inte varit någon höjdare om man tittar på senaste månaderna. Verkligen inte. Ja, sen brukar den där vara lite leading, liksom Bitcoin också kan vara från tid till annan under åren, att när du ser stora ras eller i exempel Bitcoin, så är det ledande för global risksentiment generellt, och vi har haft ett tapp i Bitcoin på 50%, och ibland brukar vi se liksom att det dröjer några månader ytterligare innan det kommer till globala börser eller framförallt S&P då. Men ja, skulle se ett breakdown i dollarn, stark styrka på börsen, hög volym,
räntor vänder upp.
Ja, men då är ju toppen inte satt än. Men om vi skulle fortsätta som vi gjort senaste veckorna och bara sakta glida, det ser inte jag generellt som något jättebullish sign bara för det. Då vill jag se i så fall att alla alltså internt i sektorer också visar ordentlig risk on då, vilket jag inte riktigt ser nu.
Om vi stannar lite i FX, så vi tog ju några dollargrafer förra veckan. Det har inte hänt någonting. Det som är intressant är en siffra som jag tror det var Deutsche Bank som postade, all time low i FX-volatilitet.
Ja.
Och ni vet ju vad som händer efter att volatiliteten drar ihop sig till lägsta någonsin. Då ska det ju komma en ganska stor rörelse.
Ja, exakt. Ja,
jag tror ju åt andra håll. Så att, det är ju fortfarande liksom, vilket håll bryter vi. Men det är ju verkligen så att det liksom parar upp för en större rörelse. Några grejer som hade det tufft tidigare i år som jag ser nu börjar komma lite ganska mycket köp kring, köprekar, det är ju för det första grön energi. Den har ju studsat, absolut, men vi är fortfarande under hela egentligen stödet från tidigare i år då. Mm. Så även om det är en fjärde inte röd sticka, så är vi ju absolut inte uppe ännu liksom på safe grounds. Samma med IPO ETF som är Renaissance Technologies ETF som går mot de största IPO-bolagen de senaste åren då. Mycket av det håsade som gick så starkt förra året. Samma mönster där. Och jag tycker båda de här är lite poster boys för liksom hela tillväxttraden.
Mm.
Vi är fortfarande under liksom viktiga stöden från i år. Vi har inte tagit oss upp över den liksom.
Nej, och det där är ju fantastiskt, för om tittar man på IPO-pipelinen som ska ut i nordiska marknaden innan midsommar, så är det ju brutalt många noteringar som kommer ske närmsta 2-3 veckorna. Så att,
rekord på rekord.
Det är många ECM-deskar och riskkapitalbolag som jublar över att börserna är så pass starka, om man så säger, som de är.
Några andra saker som vi kan ta upp, nu handlar inte jag single stocks igen, men jag vet Kambi var ju något som vi fick frågor om tidigare för ett par veckor sedan, tror jag, om det var första eller andra podden.
Mm.
Och den är fortfarande under den där 420 spänn. Vi har ju fått nu, vad är det, 1, 2, 3, 4 veckor, och det är den femte veckan. Vi var uppe och försökte komma över, men den kom ner igen. Så jag tror fortfarande 420 i nivån att titta på. Jag tror man ska vara försiktig och köpa den där aktien om vi inte kommer upp över då. Och så en annan som vi får frågor kring också, självklart. Evo. Vi har ju studsat. 1600 spänn där tror jag är extremt viktig. Vågar nog påstå att det är en lägre topp, och det är bryt av det liksom momentumet från som började i början av året då egentligen. Så är vi under 1600, så då är det nog snarare 1000 spänn jag tittar på, nya högsta.
Ja, det är ju en hel del som börjar säga att OMX kan inte gå ner, för vi har Evolution Gaming som ändå väger 6,5% i indexen och liknande. Det ska man ju komma ihåg, att ju färre aktier som leder en uppgång gör det också väldigt sårbart.
Ja, alltså, men både och.
Ja, jag ser ju hellre en riktig bull market, då ska ju många aktier vara med och dra liksom.
Mm. Men det är alltid svårt, för det blev ju, tänk hur du hade den, Det var ju ganska mycket tjat om att det är bara fyra stora tech-aktier som drar bullracet, när det var liksom Nasdaq och tech-traden som drev. Och sen när det kom över till rotation i höstas, då var det ett problem att de här stora inte drog.
Ja.
Så jag där är... Jag menar, att de största,
en bättre bredd i och för sig då.
Ja, att de största vinnarna går utanför, det är ju ganska ofta det ser ut så.
Nej, så är det. Ja. Så är det.
Men så några av de här liksom darlingsarna ändå, om vi tar grön energi, vi tar de här IPO och ETF, så även här på hemmaplan då, Evo, Kambi och sådär. Tror jag att man får hålla lite koll där nu, va? Hur det spelar ut. En annan grej som jag tittade på som jag tycker är lite intressant, jag började gå tillbaka lite just kring kring hur sentimentet var i höstas här kring Europa och Nikkei och emerging markets. Vi stod just vid de tillfällena, så var ju och det var ju, om vi kommer ihåg, så var det ju ganska mycket sell där i oktober. Det såg fortfarande väldigt bra ut på räntemarknaden.
Bottnade i sista oktober.
Ja. Räntemarknaden såg fortfarande väldigt bra ut. Råvaror såg fortfarande väldigt bra ut. Och jag gick in och kollade lite på de liksom, kommentarerna som kom där kring mina bullish analyser. Och det var faktiskt ganska exakt som nu, fast omvända. Då. Och det enda egentligen som har förändrats, det är att priset är upp mellan 30-50% i de här kontrakten då. Och det var lite en sån här allmän reflektion kring sentiment faktiskt.
Men vet du vad jag tror? Jag tror att det egentligen finns en övertro på just här och nu över sommaren på reopening-traden generellt. Därför att vi ser fler och fler bolag som rapporterar om komponentsbrist. Vi tog upp det i en podd här om veckan, att vi börjar se en liksom negativ utveckling i Asien som skulle kunna påverka ytterligare alla typer av komponenter som redan är väldigt stretchat. Det finns inte längre många av delarna i industrin finns inte att få tag på, och då spelar det ingen större roll hur många som vill köpa det, för bolagen, det går inte att sälja, för det går inte att tillverka. Vilket du exempelvis såg i Volvo kom in med en ganska svag ACT-siffra, alltså tunga lastvagnar i USA, förra veckan, förra torsdagen. Och det är egentligen inte att efterfrågan viker, utan det är ju att kunderna har problem i leverantörsledet, och det finns inte tillräckligt med varor att frakta liksom, i samma utsträckning som det gjorde för ett par månader sedan, för att det går inte att få tag på. Och vi såg också Navistar, konkurrenten, nordamerikanska konkurrenten till Volvo, var ju också ute häromdagen, lägre produktionsökningen väntat i Q2 på grund av supply chain brister då. Så att jag tror att i närtid finns en övertro på hur otroligt bra det kommer bli. Sen när folk kommer äta på restaurang och så, det är en annan sak. Men just i tillverkningsindustrin. Du såg exempelvis London var ute igår. De har ju tänkt öppna upp fullt upp. De har ju sin Freedom Day den 21 juni var ju tanken. Men så var de ju ute igår och sa att till följd av den stora spridningen av den indiska varianten då, så kan de komma att fördröja full reopening då fram till slutet av juli istället. Och jag tror liksom inte att marknaderna här och nu är beredda på ytterligare liksom delay, som jag säger, om jag tittar på hur mycket handlar.
Exakt, de där portföljskydden och kortningarna och det som köptes i maj, det är ju utrensat nu.
Ja, vi har ju löst nästa fredag. Vi har ju Fed på onsdagen. Jag tror hela juni är ganska väl hedgat egentligen. Så det intressanta kan väl bli rörelsen efter den lösen och i samband med Fed och efter Fed.
Jag försökte kolla lite kring nyhetsflöden igen, och jag ser fortfarande inte några egentliga liksom analyser på nedsidan eller stora risk-off. Det var några risk-off-rubriker, men sen när jag väl klickade in och tittade på vad callsen var, då var det liksom worst case scenarierna för aktier var typ -2% till hösten. Jag menar -2%, det kan vi göra på en dag om du vill.
Sen tror jag också att det kommer bouncea liksom, men jag är ju ute efter att spela en sättning och sen långa på igen då.
Jag tänker om konsensus om worst case scenario är ett par procent ner, liksom, vad är vi då på 15-20% ner?
Ja, det skulle ju kunna bli, i worst case så har du ju minus 15. Jag tror att det blir en minus 8 eller minus 10 någonting. Men jag tänkte på Fed då nästa vecka. Vet du hur mycket Feds balansräkning är upp sen i storlek sen i mars?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, det känns ju som, jag vet inte, det känns som en kuggfråga där.
Nej, men den är upp, den har svällt 90% då, sen när de började köpa sina papper nu i coronakraschen då, 90%.
Typ som,
printar på all time high idag igen då. Det intressanta är ju att S&P under samma, exakt samma period är också upp 90% blankt. Så oj. Att... börsen är ju fortfarande väldigt väl korrelerad med både Feds balansräkning, men både ECB och BOJ ser ju likadan ut. Så att det när man väl kommer dra ner på de här köpen någon gång, typ nästa år säger vi, eller i slutet av det här året, så kommer vi komma in i en period med betydligt volatilare börser.
Jag ska nämna någonting om guldet också där. Vi fick lite frågor. Du hade ju plockat fram lite, det var lite säsongsmässigt svagt för guldet kommande veckor här, eller hur såg det ut?
Ja, alltså jag tycker ju, jag köpte ju på mig guld i tappet, när var det? Var det februari eller mars när man var nere? Nere på 1650, 1680 någonting där. Översålt i vecka och såg väldigt bra ut generellt från allt har kommit från över 2000 nivån tidigare under året. Jag har plockat av den igen. Jag tycker att man har fått den rörelse som jag spelade. Jag tror det blev en 8% plus ungefär. Jag tror att man kan i guldet liksom mycket annat köpa tillbaka på lägre kurser, men jag tror inte det blir ingen krasch i guldet. Alltså den kommer ju relativt outperforma mycket annat. Dessutom är som svensk investerare så kan det bli så att försvagas kronan också i ett sån här risk-off-scenario så kanske kommer på plus minus noll på guldet. Men säg att kronan försvagas 5% och guldet tappar 5, då är det plus minus noll. Alltså jag tror inte man behöver vara speciellt orolig för guldet. Om jag säger så.
Nej, men jag ligger ju fortfarande kvar i den. Och jag tog ju också in den taktiskt här under våren. Även på lång sikt är jag ju alltid allokerad till guld genom fysiskt, men även i fonden här. Och det är ju en utav vinnarpositionerna och jag ser väl det tekniska vad man tittar på en rekyl härifrån, men jag tror att det är ett läge där jag i så fall köper mer då.
Ja, nej, men så kommer jag också.
Det är fortfarande ett par procent av totalen, så att jag hade nog kanske till och med gillat om vi får en liten dipp här.
Ja, det skulle inte göra mig någonting heller. Ska man prata lite indexnivåer?
Det tycker
jag.
Vi
hoppar in på det.
Absolut.
Vi har ju en väldigt tydlig, som vi var inne på, väldigt tydlig range på OMX. 22,85 var vi uppe på i häromdagen. Var det fredags, va? Men säg 22,80 då. Det är väl ungefär där vi står och hovrar just nu. På nedsidan 21,88 är det här viktiga stödet som vi har testat 4 gånger. Sen i maj. Sen i april. Och på S&P så har vi ju framförallt den här 4061 som var lägsta i häromdagen, eller om det var i förra veckan. Under det då har vi ju veckostängningarna som vi pratade om tidigare, de här 4051 som är den klart viktiga att hålla koll på då.
Det är rätt kul nu, om du tittar på den här veckografen här i S&P. Det är inte mycket som händer nu.
Nej, det är det inte är. Det står och väger.
Det är så sydled. Alltså det är ju nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:e veckan av egentligen. Även om det är det här som är, man pratar, det är väldigt lite volatilitet, men är du inzoomad känns det som väldigt mycket volatilitet.
Ja, men sitter man nära skärmen så är det ju mycket volatilitet.
Ah, ja.
Nej, så är det. Ah. Mellan dagar och mellan veckor.
Och då får man nog känslan av
att... Men zoomar du ut så har det inte hänt någonting.
Nej.
Så att, men om man går tillbaka till index där bara på Stoxx 50 Europa, så är det ju den förra högsta nivån som vi nu lite har brytit över då, 41. Skulle vi få ett brott ner därigenom, då blev det ju, som vi var inne på tidigare, en bulltrap på uppsidan. Och jag tror att i så fall tror jag rekylen är ett faktum att den inleds. Samma i DAX, jämna 15 500. Exakt samma bild där. Vi hovrar strax ovanför nu, men skulle vi få ett brott där under så är det ju en klar, men då var det en bulltrap att köpa här uppe då. Sen ska man alltid ha i åtanke att vi kan alltid liksom fortsätta glida lite uppåt. Jag tror dock att marknaden väntar på en exempelvis då den här CPI-siffran idag torsdag eller Fed nästa onsdag. Och så har vi då optionslösen nästa onsdag också då. Nästa fredag. Så men jag tror att vi kommer få en ganska kraftig rörelse inom 2 veckor.
Titta, faktiskt om man kikar lite på Eurostoxx ETF:en som är prisad i dollar, den heter FEZ,
ja.
FEZ, och den är, om man inkluderar utdelningar, så är den nu faktiskt uppe vid en väldigt intressant nivå runt 50 US-dollar. Det var ju egentligen, om man säger, där raset faktiskt började eskalera 2008 när vi bröt under de nivåerna då.
En snabb dubbling sen i mars förra året.
Ja, nej, men så är det ju. Och även sen, som jag pratade här nu då, slutet av oktober, så är det ju liksom upp från 32 dollar till 50 dollar på, ja, sen november liksom. Så att även om Europa är liksom the way to go framöver, så på en sån uppgång så kan det komma lite rekyl.
Nej, men vi ser så. Och mycket av det som har gått nu på slutet, tittar man på exempelvis, det finns ju ett index som heter Most Shorted Stocks Index. Där har vi haft en brutal short covering sista veckorna. Så att många har blivit mycket brända på många shorts som nu är på många håll stängda. Och tittar vi på, jag såg en notis från Deutsche Bank häromdagen. Det var ju många som sålde av aktieexponeringen så under april. Men faktum är att sista 2 veckorna är den positioneringen tillbaka till vad det var innan och är uppe i det historiska liksom 95% percentilen igen då. Så folk har ju långat på igen.
Just det.
Vilket jag tycker är intressant på de här nivåerna, och vilket gör att skulle vi då få en break ner så kan den absolut komma att bli hastig.
Nikkei har jag här på skärmen, japanska, och det var en av de där 3 då från i höstas, och då kan vi se även den upp 30%, och det blir ganska liksom, marknaden tenderar att gilla symmetri och jämna nivåer, och 23 000 upp till 30 000 och vad det ser ut nu är det ju liksom fjärde lägre toppen, va, från den punkten. Det är ju samma sak där. Är man inzoomad i det där, då ser det ju ut som att det är rätt kraftiga liksom, ramper upp. Och liksom, men zoomar ut lite så ser det ju att det finns ju säljare där uppe, helt klart, som tar varje chans.
Ja, är du positivt
chans.
Inställd med de rosa glasögonen på sig, så kan man ju tolka det som en bullflagga, ja, som ska bryta upp.
Yes.
Så det beror på hur man vrider och vänder på det. Men i både din och min analys så väger vi ju in mycket, mycket mer i verktygslådan än att bara titta på en enskild prisrörelse. Liksom.
Och framförallt zoom och välja och titta på datan 3 månader bakåt.
Jag har ju en känsla av att vi just här och nu den här veckan handlar på typ peak QE.
Peak inflation
och dessutom ja, i och för sig QE, den kan ju få absolut fortsätta rulla, så det kanske inte är peak, men det kommer pika under året i alla fall någon gång. Men framförallt om man tittar på fiskala stimulanser där ute i framförallt USA då, så pikar de faktiskt också i Q2. Vi hade ju det här nya infrastrukturpaketet från Biden då. Det ska man komma ihåg, det är ju under en 10-årsperiod som kommer såklart driva in mycket flöden och bra bolagsvinster i de som är exempelvis Skanska som är inne mycket på bygger vägar och så i byggnationer i USA. Men om man tittar på resterande fiskala stimulanser, om man tittar på alla de lättnader som har varit nu sen i corona, när coronakraschen slog till då. Vi har skattelättnader, vi har alla möjliga typer av sociala lättnader, vi har hyror som inte har höjts, vi har olika typer av ersättning för barn och så vidare, så pikar de i Q2, vilket är då slut, ja det är ju juni är sista månaden i Q2, och sen kommande kvartal ända bort genom Q4 2024 kommer de deltat vara neråt. De kommer sakta bantas av nu från härifrån och kommande åren då. Så att just här och nu handlar vi mycket på peak. Och jag tror fortfarande att marknaden är väldigt oförberedd på att på eventuella chocker där ute.
Ser mycket prat om biotech.
Mm. Ja, han studsade till bra på Biogen här häromdagen.
Ja, det här är den amerikanska ETFen IBB. Jag vet att jag köpte breakoutet där tidigare efter vi hade tagit tillbaka oss över liksom pre-covid-toppen och då var vi väl nere runt $120. Sen har det varit ett jäkligt fint race egentligen upp till runt 170. Jag tycker den där formationen nu snarare ser ut som en topp än en continuation pattern, i alla fall om vi tittar här i veckografen då.
Det var ju väldigt många som jublade här igår och förrgår.
Det var ju det.
För det var ju de nordiska bolagen i sektorn har ju gått helt under isen de senaste månaderna.
Visst.
Så nu fick man en ganska bra pop i många namn då.
Så då är frågan, är det poppen och om vi är inne i månadsgrafen, kan man då hävda att det fortfarande är uppåtgående momentum? Ja, om vi stänger över $160 i IBB skulle jag säga att då är det väl fortsatt upp. Men är vi under 160 så är det där en väldigt intressant short att titta på för mig. Se vad som spelar ut där. IBB alltså, kort namn.
Ja, exakt.
Du har kikat lite optioner också, va?
Ja, jag sitter alltid och screenar lite saker så här i väntans tider.
Det är det man får göra för att hålla fingrarna i styr.
Ja, just det, exakt. Nej, men titta, om man är som jag då, som tror man på en ganska duktig sättning fram under in i juli. Så eftersom volatiliteten har kommit ner så pass, även om säljoptionerna är generellt dyrare än vad köpoptionerna, vi har en ganska kraftig skew i marknaden. Så tittar man på, jag drog på Twitter i morse, jag tror att vi har en botten på OMX 2080 till 2000 nivån under sent juni, mitten av juli ungefär. Optionslösen då i juli, tredje fredagen där, skulle man köpa då en 2080 säljoption som ett skydd, då kostar den 0,5% att köpa. Det är 8% ner dit, lite styvt. Men man ska komma ihåg att i ett risk-off-scenario så exploderar ju ofta vollen också. Men han har en VIX på 17 ungefär, va? Jag kan ju tänka mig att VIXen är upp på...
Inte ofta, va? Alltid.
Ja, jo, jo, exakt, alltid.
Sen kan du, överexplodera på rörelser.
Jag kan tänka mig att VIXen kommer peta upp liksom på 35-40 i ett sånt scenario i sommar. Och jag tyckte en sån typ av option kan vara helt klart intressant att kika på. Vi är ju som alla poddar, vi är ju inga råd. Men det kan vara lite intressant att kika på lite alternativa saker om man inte vill sitta och liksom sälja sina aktier som man tänkt hålla i 5 år. Och det är inte det som... Jag ser fortfarande att börsen kommer gå 10% högre än vad vi står nu om vi blickar fram till typ april, maj nästa år. Men jag tror att man kan göra lite pengar däremellan.
Ja, men det växer ju alltid sådär. Jag tror man ska nog ändå vara kanske ibland försiktig med att grafa VIX på samma sätt som man grafar annat. Det är ju liksom lite andra.
Ja, nej, det är exakt.
Men med det sagt så är det ju ändå...
Så ska vi passa på att grafa
lite VIX. Bara för att vara sådana.
Ja, exakt.
Nej, men man kan i alla fall notera att vi fick ju egentligen, om vi tittar covid, då hade det ju... Näst sista veckan i februari så var vi fortfarande liksom i den gamla volatilitetsregimen, om man kan prata om det. Tror vi stängde den veckan på 17. Och sen öppnade det upp på måndagen.
Och den gamla kan man ju säga, den är ju att VIXen är nere på 12-10 någonting som low. Och nu har vi varit nere på 16-17. Ja, exakt.
Och då gapade vi upp där på måndagen. Då var det ju liksom, tror den startade väl på 22, alltså $5 upp. Men sen var vi ju samma den veckan, var det ju som högst uppe på 50. Så den gick ju alltså från fredag 17 till 50 på liksom ett par dagar.
Ja.
Och sen toppade den ju faktiskt hela vägen uppe på runt 80 då, eller 85 till och med intravecka. Så att från 17 till 85, det är bara en påminnelse, säger inte att det ska hända, men bara en påminnelse. Från 17 till 85 på, vad är det, fyra veckor.
Ja, och den här låga VIXen som vi har nu i marknaden då, den har ju vi dragit nytta av i vår förvaltning med att köpa långa calls med en strike så här, 7-8% härifrån med lösen i maj nästa år.
Mm.
Det du egentligen vill göra, det är ju att kanske köpa sådana i en sell-off i sommar. Men då kommer ju VIXen vara uppe på 35-40 kanske, och de kommer vara riktigt dyra för volatiliteten dragit iväg. Så det vi, om det här nu scenariot spelar ut som vi är inne på, så kommer vi göra så att vi stänger våra, ta hem vinsten i de sell-optioner vi har på med lösen i juli och augusti. Och för högst troligt ställa säljoptioner där nere för att dra nytta av volatiliteten. Och köpa lite mer calls då. För den premien man får in om man ställer. Men det är kanske lite överkurs att dra i podden. Det finns mycket att göra på optionssidan om man är inne i den världen.
Gött, blev det lite optionssnack också. Hur känner vi? Vi börjar bli ganska klara, va?
Har ju inte fått något liksom, indexen står och väger. Vi kan sitta talat och snacka en kvart till om det.
Slänga upp 20 ratios till om varför vi ska bryta ner här.
Men man kan ju säga så här att fram till nästa poddavsnitt som kommer då om en vecka, nästa torsdag, så kommer vi i alla fall ha haft en inflationssiffra som skulle kunna överraska positivt, det vi nu idag alltså. Det vi håller koll på där framförallt är ju rörelsen i långräntorna och i dollarn. Och såklart, ja, självklart även indexmässigt då. Men jag tycker nog nästan långräntorna blir mest intressant att se. Speciellt om du skulle få en siffra som är betydligt högre än väntat. Om räntorna inte stiger på det, då är det ju kört, höll jag på att säga, kortsiktigt för amerikanska 10-åringen. Och det, då ska den ju ner.
Och det är lite som en bolagsrapport, nu handlar ju inte enskilda aktier, men,
nej, men...
intradavvollen, alltså den första rörelsen, det intressanta blir hur den liksom spelar ut sen då.
Ja, ja, exakt.
Nej, spiken åt något håll, det är vad det är. Men, liksom
men stängningen den dagen och follow dagen efter blir ju högst intressant. Det kommer ge en tydlig signal. Skulle få ner långräntorna, som jag tror ner mot 1,30-1,15 i sommar, så kommer ju hela value-traden må riktigt dåligt. Och bankerna primärt kommer må inte alls speciellt bra.
Jättekul att ni fortsätter lyssna och fortsätter höra av er. Tack, det här var alltså den 9 juni, onsdag, avsnitt 7 av Bagge och Brobacke podcast. Ta det lugnt där ute, ha det gott.
Yes, vi hörs.
Tack.
Tack, tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.